I en skåra i en sten finns kluvna märgben. Vid en annan en rostig skärva. Grönmelerad, skrovlig mot handen. En bit av en kopparkittel som har blivit kvar. Jag lägger tillbaka den på samma plats, försiktigt, som om den skulle spricka. Det skulle kunna vara ett spår av de som har bott här. Kanske har den legat här sedan de tvångsförflyttades. Förr fanns det mer, säger de som varit här tidigare. Saker som låg kvar. Skolböcker från sommarskolan, grytor och allt. Kanske finns saker de fick lämna under riset där jag står. Någonstans bodde vår släkt, men ingen har hittills kunnat berätta precis var. De följde renarna hit, ända tills de inte längre fick vara kvar. Renbeteskonventionen som sätter igång tvångsförflyttningarna skrivs under av Sveriges och Norges utrikesminister den 5 februari 1919. Det är 202 paragrafer som börjar gälla 1923. Tryckta på sheetpapper, inbundna i pärmer, i mellanblå som koltkläder.
Idag, Paulina, har ju vi en gäst i studion. Vi är superglada att du är här. Elin Anna Labba, en stor applåd!
Ah, tack så jättemycket!
Varmt välkommen hit. Du är ju journalist och författare. Du är en liten, för de som inte känner dig, du har ju skrivit den augustprisade boken Herrarna satte oss hit. Men inte nog med det, du har kommit ut med en till bok, en roman som heter Far inte till havet, och du är i Umeå nu för Litfest. Har du pratat mest om den här senaste boken då, gissar jag kanske?
Ja, jag
går de i varandra?
Ja, de går ju lite i varandra, det gör de ju. Mest, ja, men det blir mest en senare. Men ja, det har faktiskt varit folk som har kommit och har velat med andra boken också, som har velat ha den signerad och så. Så den lever fortfarande, och liksom, jag möter läsare fortfarande efter, fast det har gått 4 år sedan. Ja, så lite både och, men mest det nya. Ja. Mm.
I den här nya boken får vi följa 3 starka kvinnor som har släktskap till varann. Bolaget har dämt upp sjön så att hela deras hem och byn är täckt av vatten, som i boken kallas för havet.
Varför skrev du den?
Den är... Herrarna satt oss hit var ju som en personlig familjeberättelse. Mm. Eller det började som det. Och det här är ju också det. Kanske ännu närmare mitt eget liv. Mm. Den förra boken var ju som min familj hade varit med om långt före min tid. Och som kommit att prägla mig. Men det här är liksom min egen uppväxt ganska mycket i den här romanen. Mm. Så... På sätt och vis så har jag som kunnat gå vidare med många saker som jag inte kunde få svar på i första boken. Mm. Och så försöka gå in i det. Och i och med att det är en roman då också lämna liksom journalistiken. Mm. Och bygga upp världar som jag har funderat på. Så det är en berättelse om några kvinnor i en sjö som stiger och blir till ett hav. Och de flyttar liksom med deras hem drängs gång på gång på gång på gång. Och jag är ju född på 80-talet efter det här hade hänt. Mm-hmm. Men har ju bott vid ett sånt där vatten hela livet.
Mm. Så. Vattenkraften som byggdes ut helt enkelt och dränkte byar. Vilken omfattning skedde det här i att byar och hem dränktes i vatten?
Alltså just det, jag bodde i jättestor omfattning. Alltså det är en extrem omfattning. Mm. Det dämdes ju fyra gånger. Och då den sista gången så väldigt, väldigt högt. Så då blev det ju det som, det är därför boken heter Far inte till havet. För att vi kallar sjön för havet. Ja. Det är ju inte ett hav, utan det är ju en insjö. Men den är stor som ett hav. Ett väldigt, väldigt litet hav. Ja. Men den kallas för havet i alla fall. Så att det var ju en väldigt extrem. Mm. Dämning som skapat väldigt, väldigt mycket berättelser. Så det var sånt väldigt nära och sorgset och lättsamt minne, men också tacksamt om man tycker om att arbeta med berättelser, mm. att jobba med allt det som föddes under den här tiden och efter det.
Så då kan man ju säga att den är ju verkligen grundad på verkliga händelser. Det är ju inte enbart en skön litterär roman, utan det är ju också berättelser från ditt liv.
Mm, nej, den helt. Och ramberättelsen, årtalen och hur det hände. Mm. Och så här, ibland också sådana exakta citat kommer liksom från verkliga händelser. Mm. Men i och med att en roman är, kan jag plocka lite här och lite där. Och lite så här, lite Nya Zeeland, lite Finland, lite Tärnaby. Lite så lite, så att jag har varit mycket, väldigt mycket friare. Mm. Så det är som inte bara hemma.
Nej, för den första boken är ju en fackbok med, alltså, och det kan, jag kan tänka mig som journalist att det är nära till hands att man gör något journalistiskt i princip i bokform. Mm. Men varför skrev du inte en till fackbok om de här vattendämningarna?
Alltså det, jag är så imponerad av journalister som arbetar och skriver bara fackböcker. Mm. Alltså det finns ju en del journalister som gör sådana otroliga tjocka liksom, journalistiska verk. För när man en gång har gjort det så vet man ju så otroligt arbete det ligger bakom. Mm. Alltså varenda sida och varenda rad i den där boken. För att allt ska ju, som jag hade satt oss hit, så satt jag ju sådana historiska vädertjänster och kollade upp. Så jag kunde inte bara hitta på att det var soligt. Och så skrev jag om det, så står det att det är molnigt, så har jag gått in och kollat att det var molnigt den där dagen på sådana 1919 års väder, lalala. Så där håller man ju på. Det är ju ett jätteroligt jobb och väldigt lärorikt. Det var ju som ett litet universitet i sig på många sätt att skriva den boken.
Det låter ju väldigt krävande.
Det är ju som ett journalistiskt maratonlopp. Ja. Och en del kanske orkar ju springa maraton varje år. Mm. Jag gör det inte. Så att på något sätt så blir det här ett sätt att jag ska inte säga att det är lättare att skriva en roman, tyckte jag verkligen inte att det har varit. Det har varit mycket som har varit svårt. Men just det där. Och i Sápmi, som jag kommer ifrån i samiska sammanhang, så har man inte heller... det går inte alltid att gå så här till arkivet och så här, hämta upp det där pappret eller ringa någon och bara så här, plocka upp de där källorna som ibland kan vara ganska lätta till hands i andra sammanhang. Det är sånt himla liksom, letande och gnetande. Så på sätt och vis så... har jag som fått vila lite grann. Inte lämnat det, men fått göra någonting annat ett tag.
Ja.
Mm. Och lärt mig någonting som jag verkligen inte har kunnat. Så det har varit jättekul att skriva skönlitterärt. Mm. Alltså, hur roligt som helst. Ja.
Men det känns ju inte som en slump att det är tre kvinnor som är liksom huvudgestalterna i den nya boken. Och då tänker jag, hur viktiga är de här starka kvinnorna för dig rent liksom, i ditt liv, och att det nu blev fokus på tre kvinnors berättelser, eller kvinnorna i din släkt då? Hur viktigt är det med de kvinnorna?
Jätteviktigt. Jag tänker att det märktes för de som har läst första boken, så märks väl det där också, att det är de berättelserna som jag har kunnat skriva bäst, tror jag.
Mm.
Att jag har varit så... Men det har legat så nära. Jag har haft många häftiga kvinnor runt mig. Jag har träffat många som inte är släkt med mig. Och så, men som jag har varit runt och intervjuat. Och som är såna som har stannat i minnet och kommer vara där för alltid. Så det var ju så fint att få minnas dem och skriva om dem. Och samiska kvinnor från den här tiden är ju också såna... så, klarar liksom allt.
Ja.
Och samtidigt så ganska... men trasiga på grund av den politik och historia som har varit.
Mm.
Så det är någonting i den där, både den där enorma styrkan som de har, och sen en oerhörd skörhet liksom, i dem. Som är jag vet inte, ska säga fin, men som är väldigt så... Ja, jag har sett det runt mig så väldigt mycket, så att det har varit fint att få skriva dem.
Mm.
Men sen finns det också att just tre är ju som... Det är ganska vanligt med sådana... Jag är en ganska liten familj med tre kvinnor. Det är en moster, en mamma och en dotter.
Mm.
Men det är ofta så att i familjerna... Det är också sådana extended families. Mm. Sådana stor familjer. Att man har liksom ofta en med sina mostrar, sina fastrar eller sina mormödrar eller farmödrar väldigt nära. Och en del. De är som en del av ens uppväxt och en uppfostran. Och jag har haft så också.
Ja.
Så jag ville liksom ha den här Det hade varit ganska konstigt att skriva bara en sån mamma-dotter-relation. Ja. Det är ganska viktigt att ha henne mostern också.
Ja, just det.
Vad fint.
Inte för att vara en sån kvinnohatare, men vart är männen? Nej, men vad, finns det massa berättelser som du inte har tagit med om just männens liv? Eller är det något du är intresserad av? Eller spelar det ingen roll för dig? Eller jag blir bara nyfiken på vad...
Nej, jag skulle absolut vilja. men just den här boken så var det roligt att det var kvinnor för att de... För att de fiskar och de är liksom ute på sjön och de nätar. De flyttar med rajd och de flyttar med renar. Och att de, jag ville som också påminna det samiska samhället om att så här har det varit. Mm. Vi har absolut inte haft så. Renskötseln har inte varit någon slags manlig domän och inte fisket heller. Och inte så, för så har det lite blivit, att det har blivit som allt mer mansdominerat i de här traditionella näringarna. Men också så här lite som en sån reminder att kom ihåg att så här vårt samhälle har inte alltid varit så här liksom. Vi har haft de här kvinnorna.
Jag tycker det är intressant att så här, för jag kan ingenting om det, hur det ser ut med könsrollerna där då 1919 bland samerna. Fanns det någon tydlig uppdelning, eller var det som du säger att kvinnor och män kunde göra både kvinnliga, rent manliga eller mansdominerade saker, att man delade på allting jämnt? Var det jämlikt?
Ja, men det har ju alltid varit så att kvinnor har fött barn.
Ja.
Och det gör ju på något sätt, det begränsar ju ens liv på så vis att man inte har möjlighet att vara med överallt. Så att, men unga kvinnor, fram till att man blir mamma ungefär, så har man varit renskötare på, och flyttat med renar. Och så, och man är ju alltid på den här tiden, på fram till att man slutar flytta med de här rajderna in på 50-talet, så levde man ju som en familj tillsammans. Så då packade man ju ner barn och hundar och getter och allt man hade, och så får man ju, flyttade man ju tillsammans.
Vad är flytta med rajd?
En rajd är ju en, när man sätter pulkor efter renar, så det blir som en lång, alltså det är som en ren med en pulka, så fastknuten i nästa ren med en pulka, så det blir som en sån lång transport rajd. Och där har man ju då allt man behöver för livet.
Ja.
Där man ska bo i, det man ska på sig, det man ska äta och så. Ofta så skulle man ju ha med sig saker som man ska klara sig så här flera månader framöver.
Ja.
Det är sån extrema packexperter som man som vet att precis vad de ska ha med sig.
Inget onödigt.
Nej.
Nej.
Du är ju journalist, vi var ju inne på det lite grann innan också. Liksom, att, jag tänker vi kan backa bandet. Varför ville du bli journalist back in the day? Vad var det som drev dig dit?
Lite var det så att det var det jag hade sett. Min pappa var journalist. Han var med och jobbade på de här första samiska redaktionerna som fanns, med så tv och radio. Och även tidningar. Så att jag som haft det, ja, men sådär, att man har som sett det sedan man var liten, så att man har någon slags förståelse för vad det var. Sprungit runt liksom på hans jobb och så. Sett det han gör. Så jag tror att det spelar ganska mycket in i att jag redan då tyckte att det lät så. Alltid skrivit jättemycket. Och journalistik var på något sätt, jag tänker att det kanske var så tillgängligt, att det fanns där, jag kunde som se att det gick att göra. Så att det blev som att jag vet att det är jättelänge, jag kanske inte kommer ihåg när, men jag vet att jag redan så här på högstadiet, gymnasiet, hade liksom den drömmen. Och så började jag ju plugga till det redan när jag var 22, 23, där någonstans.
Jag och Paulina har pratat lite senaste avsnitten om våra praktiker som vi är ute på nu, och vi som i att komma ny på en redaktion, och det är så här mycket man möts av, och ibland så känner man, det här är vad jag ska göra, ibland det här ska jag inte vara. Men kommer du ihåg ditt första journalistjobb eller liksom någon sån där första redaktion att kliva in på?
Det som jag lärde mig jättemycket, jag hade ju såna lång, man hade som en sån lång praktik, och min lång praktik var på DN i Stockholm, och då fick man vara på tre olika redaktioner som man var som typ, och plus att man skulle jobba med webben och så lära sig lite typ redigering, så lite grundgrejer. Så då var jag på ekonomi, vilket mina vänner tyckte var jätteroligt, för att jag var så känd för att inte kunna någonting om ekonomi. Så bara, hur kunde de ens ta in dig på den redaktionen? Och det var ganska kul, för att där fick man göra lite allt möjligt. Så det lärde mig väldigt mycket, även om jag kunde väldigt lite. Jag var på DN Kultur Vilket är ju det som jag är närmast det jag gör nu idag. Mm. Och jag har ju nu så här i vuxen ålder på sig skrivit texter för DN Kultur så frilansat lite grann bara. Mm. Men då var det nästan den tråkigaste redaktionen för att det var så hierarkiskt. Det var verkligen så här.
Mm.
Det var inte så där att du får göra precis vad som helst utan det var liksom här är de här, de får skriva de här texterna.
Mm. Vad fick du göra?
Jag fick göra sådana ganska tråkiga saker. Ja. Alltså det var verkligen inte lika fritt som det var på en del andra redaktioner. Så som praktikant så var det... men det var roligt att vara, för de hade ju sådana morgonmöten. Så det var lite kul att vara med, bara så här för att lyssna och se. Så.
Mm.
Så det var det jag trodde att jag skulle tycka mest om, men som jag tyckte var svårast då.
Mm.
Och sen var jag på politikredaktionen. Så här inne, inte ledare, men de som skriver liksom om inrikespolitik.
Mm.
Och det var liksom hur kul som helst.
Mm.
Och där fick de skicka iväg mig på allt möjligt. Så det var, där lärde jag mig jättemycket.
Mm.
Men jag tror att egentligen så var det var ju nyheter. Och det var aldrig någonting som jag egentligen tyckte att jag var så bra på eller fastnade för.
Mm.
Så först när jag började skriva reportage som jag nog förstod att... jag gjorde alltid intervjuer som var för långa. Alltid liksom. Jag var ingen bra sån...
snabbskrivare.
Jag var alltid som intresserad av de perifera sakerna som inte var liksom själva vinkeln eller det man skulle skriva.
Mm.
Så att jag har alltid varit mer så här feature-journalistik. Mm. Och sen är jag då nu så här ganska långt senare har börjat skriva så här essär och mer den typen av texter. Då är jag som hamna med det jag vill vara.
Mm. Ja, för det är ju kanske någonting då med berättandet i sig. Det är inte det här snabba, klickvänliga 400-800 tecken som är det roligaste. Jag känner igen mig i det där med att man skriver för långt och bara, åh nej, det här är så introvert och det är så funderande liksom, att man måste kapa.
Att de säger det till
dig. Ja, de säger det till mig. Alltså så, på min lång praktik har jag fått höra det. Gud, jag tycker att varje människa har en sån viktig berättelse. Bara, men det här var ju jätteintressant och det här måste du berätta. Och, nej, gud, det är för tänkande. Det måste vara rakt liksom. Att det går inte att göra så. Jag vill ju lyfta varje människa. För det är ju någonting där, tänker jag, i berättandet som inte får plats när det ska vara så kort och så vinklat och så med en sån rapp rubrik.
Nej, det finns ju ganska många platser på tidningen där, men där det finns plats för det. Men det är inte där man hamnar när man är... i en praktik och när man kommer in exakt. Som student utan man gör ju ofta nyheterna, man får inte börja skriva de där texterna och men det är ganska bra att lära sig, jag tänker att det är ganska bra att ha det också som lära sig skriva kort för att det är något,
det kan ju ge någonting till det långa skrivandet sen också om man hamnar där.
Men kan du känna nu, Elin Anna, att du har fått någon typ av revansch då, att nu är jag home free liksom, nu är jag som du sa där jag vill vara och nu finns det liksom plats för mig på ett annat sätt och din röst då i ditt berättande än vad du gjorde då för länge sedan?
Nej. För att jag var nog kanske inte ens då särskilt. Jag har liksom alltid velat, redan då ville jag som hem norrut.
Ja,
och var inte så här,
nej.
Jag visste redan då att jag ville jobba med så här samiska tidningar och samiska. Det har liksom alltid varit det som har varit som har drivit mig.
Mm.
Så fort jag var klar med utbildningen så flyttade jag hem igen. Norrut. Så jag har inte jobbat på några redaktioner söderut sedan dess.
Mm.
Och kommer aldrig göra det. Så att, på något sätt så har jag liksom inte... Det var inte min värld då. Nej. Och det kommer nog aldrig vara det. Jag kommer inte sträva efter det heller.
Nej.
Mm. Men apropå att skriva långt. Din förra bok då, Herrarna satt oss hit. Du skrev den i flera år. Eller höll på att jobba med den. Var det 7 år eller?
Ja.
Ja. Wow.
Hur är det att vara i ett verk i så många år? Det är liksom 7 somrar, 7 vintrar. Alltså, vad gjorde det med dig den enormt långa processen?
Alltså den kändes ju inte så lång. För när man inte har skrivit en bok tidigare så har man ju ofta... Jag hade i alla fall inte så att jag bara kunde sätta mig och ha råd att göra det. Så att jag jobbade ju med annat på sidan av.
Mm.
Jag hade ju andra jobb. Jag blev mamma under de där åren.
Ja.
Så jag var mammaled dessutom i perioder. Så att det var ju inte så att jag satt i 7 långa år och bara skrev. Det var mycket annat som hände också.
Ja, det är klart.
Men det var ju också... I den boken var det så, jag tror att jag behövde all den där tiden. Mm. Jag jobbade ändå så här ganska mycket så här när jag hade tid och när det blev tid över och ibland får jag iväg och så. Så det var ändå ganska... Ja, jag hade som inte några riktiga sådana pauser heller. Men det var så mycket jag inte kunde och inte visste. Så att det var så, jag fick ju som börja helt från början med så mycket. Det fanns ju som inga... Det fanns liksom inget standardverk att gå till. Eller liksom någon som... Det här var den här stora reportageboken om det här.
Utan, vad var första pusselbiten?
Det var... Ja, vad det... Det är ju de här intervjuerna. Mm. Det är ju nästan bara muntligt material allting. Mm. Så att det var nog de, liksom, de första intervjuerna jag gjorde. Först var det bara hemma. Hemma vid. Och sen berättade jag som vidare och vidare och vidare. Större. Så jag började åka längre och längre. Så det är ju, den boken är ju i princip baserad på intervjuer. Helt och hållet.
Ja, men min connection till dig, eller mitt första, hur jag ens hörde ditt namn första gången, det var för att jag lyssnade på söndagsintervjun med dig. Och jag blev så, jag minns det så starkt, för jag var ute och gick i Gamla skogen mitt i Umeå då, där jag bor på Berghem. Och att det var en sån stark upplevelse, jag blev verkligen så här berörd och kände mig på något sätt drabbad i kroppen av, ja, men både hur du berättade om alla de här mötena med äldre samer över en kopp kaffe och liksom hur du fick som liten bit av informationen eller historien för varje kaffekopp eller varje besök. Att det tog tid att både få förtroendet och jag menar att du skulle få vara de öronen som fick höra det här som man hade kanske lagt locket på då så himla, himla länge. Och det var så... Mm. Ja. Väldigt fint tycker jag hur du berättar och delar med dig av de här berättelserna och också så otroligt viktigt att jag tänker att det måste vara en otrolig läkningsprocess för de här människorna som på något sätt försökte glömma eller lägga undan, stoppa undan dem det liksom förtrycket och de berättelserna och vilken otrolig, du måste ändå komma åt någon nerv eller någonting i dem som gjorde att ja men vi kan lita på Elin Anna Labba, hon får berätta det här.
Ja, vad fint. Det är det finaste jag har gjort. Jag tror att det alltid kommer att vara det. Det är så svårt att se att någonting ska vara så där omvälvande som det var. Liksom, och så. Ja, det var, nej, jag tror att det har liksom förändrat mig, hur jag är. Och det har förändrat mitt språk. Och det har varit så grundligt, alltså där, omvälvande på så väldigt många sätt. Mm. Men ibland tror jag också att det var... Att folk inte hade frågat. Ibland kan det vara så enkelt att folk inte har berättat. Att de har inte fått frågan.
Nej.
Det kommer jag faktiskt ihåg att det var någon som sa när vi pluggade journalistik. Mm. Att det var så här, att ofta så vill människor berätta. Mm. Det är bara vi som inte alltid frågar folk. Mm. Utan det är vissa människor som alltid får frågorna. Mm. Och det är vissa som aldrig får dem.
Exakt.
Mm. Så tyckte jag att det var ganska mycket då. Mm. Att det var ibland så här, då de var så pass gamla att de... Mm. De ville verkligen berätta. Det var väldigt lite motstånd. Jag hade trott att det skulle vara det. Mm.
Men de här personerna då som du pratade med. Var din upplevelse att du öppnade liksom en dörr och det bara vällde ut sorg eller hat? Eller var nej, det var inte så. Utan
nej, den var väldigt... Nej.
Fick du dra ut berättelserna?
Nej, inte det heller. Men det är som att de säger... kryper ut eller så sakta sakta. Mm. Samiska äldre är ofta, de är inte särskilt såna babbliga stora i orden, särskilt så här skrytiga, alltså ganska såna väldigt så nedtonade damer och herrar många gånger och en del är bara jätteduktiga berättare också. Men jag var ju hos dem ganska många gånger ofta. Mm. Och det kunde gå lite så tid emellan också. Så det var inte så att jag var där. Utan det kunde gå så. Ibland gick det ett år emellan att jag så åkte tillbaka. Så att det var ju därför också det tog så lång tid. Att jag... Mm. Så den växte som framåt. Så som jag hade tid. Och så som de hade tid. Och så att det blev som sådär. På sätt och vis så tror jag att det behövdes kanske. All den där tiden. Mm. Att den... jag vet inte. Jag tänker tid. Och det... Det får man ju verkligen inte lära sig, tycker jag, när man läser journalistik.
Nej.
Liksom tiden.
Nej.
Alltså, att ibland så är det som är ens bästa. Allt ska gå så fort och man har så här. Mm. Men en del saker kanske behöver massa år, men man måste låta det få vara att olika saker har olika tid.
Mm.
Och det projektet hade verkligen den tiden.
Och det är också så fantastiskt, det är liksom den samhällsinsats som du har gjort också med att samla alla de här berättelserna och sätta ljus på en del av historien som jättemånga i Sverige inte känner till, eller i Norden ens. Alltså, vad är din uppfattning efter att den här boken kom ut? Hur bra koll har man på historien och tvångsförflyttningarna kanske specifikt då? Tänker på vad barn lär sig i skolan.
Nej, väldigt lite. Jag tycker fortfarande att jag möter bara nu på Littfest. Jag har mött också folk som har sagt att som har kommit fram och sagt att tack för att du fick läsa om det här. Liksom. Eller så att de, och så nästan ber om ursäkt för att vi har upplevt att vi ändå har varit på Littfest. Så möter man ju väldigt mycket människor som är lärare och som är akademiker. Och så. Det är alltså folk som läser mycket och kan mycket och så. Men att just den här delen av historien, det är inte bara den här delen, men att den samiska historien har varit liksom stängt dit.
Mm.
Och dit har man inte nått och det har inte berättats om. Så det gäller så många saker i det samiska. Men det händer ju någonting nu. Mm. Det gör ju det.
Mm.
Det är väldigt fint att se.
Mm.
Alltså folks intresse och så. Och det är inte så att det har ju funnits samiska journalister och berättare och folk som har skrivit och musiker och jojkar hur länge, väldigt, 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 väldigt länge.
Mm.
Men att det har hänt någonting med blicken.
Mm.
Och hur intresserad man är. Och att man,
Det var ju någonting som jag tänkte på här under din intervju när du var gästade igår kväll. När ni då talade om nya boken och hur det här havet hade då, eller den här stora insjön hade svämmat över och liksom dränkt landskapet. Och att, jag minns inte om det var programledaren som ställde en fråga på ett visst sätt, men att ditt svar var att det kan inte ske på vissa människors bekostnad alltid. Kan du berätta lite mer om just det där med att det ska inte ske på vissa människors bekostnad snarare än andra människor eller folk?
Det som är liksom ödemarken och vildmarken för många exploatörer och många företag och liksom politiker för den delen är ju inte sällan liksom hjärtat i en sameby eller i människors liv. Så att Gallok är ju ett sånt bra exempel på det.
Mm.
Att det ser ut som att det är, här finns det liksom ett tomt område.
Mm.
Långt, en bra bit från Jokkmokk och liksom en bra, väldigt, väldigt bra bit från Stockholm.
Mm.
Men där man liksom skär av liksom en hel renskötselkultur som har liksom levt hur länge som helst liksom, och bara kapar den och liksom omöjliggör att man kan flytta med renarna i den samebyn. Liksom. Så att, och det är verkligen så här hjärtat.
Ja.
men på en kartbild så kan det se ut som att det verkligen inte finns någonting där.
Mm.
Så det är ju liksom de här skilda bilderna av vad som är men vad som är centrum och vad som är periferi, det är dit det kommer igen. Liksom.
Mm.
Hur menar du då?
Jag menar att vad som är, att det räknas som någonting perifert, någonting som är, men man behöver liksom, att man har det perspektivet på att vi har det perspektivet på världen.
Mm.
Och att det, och att man aldrig Det finns ju, och det kommer ju sällan fram, att det finns ju områden också som, jag säger som på våran sameby där jag bor idag. Mm. Det finns ju områden som skulle kunna användas till vindkraft till exempel. Mm. Men att det liksom aldrig kommer dit, att man är med, att det ens blir den typen av diskussioner. Att ja, men det här området är ett sånt område som, där det kanske skulle fungera. För vi behöver ju en grönomställning. Det måste vi ju göra.
Mm.
Det tror jag liksom Sápmi har man väl sagt det väldigt länge. Jag är först att säga det.
Mm.
Att vi kan inte leva på det här sättet som vi gör nu.
Mm.
Men var skulle jag komma? Att det alltid sker på ovanför ens huvuden och på utanför ens egna premisser. Och liksom långt bort. Att makten aldrig är lokal.
Nej, precis.
Och då inte bara samisk, men lokal.
Mm.
Så,
upplever du att det har skett någon förändring där under ditt liv? Att man har fått mer inflytande lokalt, eller har det blivit sämre?
Nej, det har inte skett någon förändring. Nej, inte som jag kan se.
Mm.
Inte vad det gäller det. I Sverige går det väldigt långsamt. Jag vet, det gör det.
Mm.
Jämfört som nu börjar på norsk sida av Sápmi. Där händer ju saker i en annan takt. Så det är någonting här som gör att det är...
Ja, vad beror du på?
Ja, det är så här, hur är miljonfrågan. Som kan svara på vad som...
Men det låter ju som att det handlar om värdering. Alltså hur då kanske, om vi säger staten, makthavare, politiker, samhällssystemet som stort, beslutsfattare. Alltså hur man värderar... Mm. Ja, men kanske skogen, ja. Hur man värderar vår svenska urbefolkning, hur samers röster får höras.
Ja. Ja. Framför allt det här tänker jag med alltså hur vi ser på mark.
Ja, precis. Mm.
Jag tror inte att man i Sverige kan säga att vi liksom har att vi har en nedvärderande bild av urfolk, för så tycker jag inte att det är. Nej. Man möter folk, det är det verkligen inte.
Mm.
Men däremot hur vi som ser på skog och jord, att det ska användas och brukas. Och
Men samtidigt har vi ju en så himla stark allemansrätt i Sverige, och man lär sig från när man är liten att man ska ha respekt för naturen, och men alla får bruka den. Och liksom, det finns ju ändå någon
skyddande välmening.
Svensk kultur som handlar om det. Som går lite, eller?
Jag läste en jättefin krönika av Johanna Frändén i Aftonbladet bara häromdagen.
Mm.
Som jag var tvungen att säga. Jag länkade på Facebook också. För någon som mina kompisar på Facebook.
Mm.
Och då skrev hon så fint att så här, ofta när folket går ihop, så här, samhället går ihop och medborgarna får säga någonting om klimatfrågor till exempel, så blir liksom lösningen och svaren mycket mer radikala än vad politikerna någonsin kommer att själva liksom komma fram till. Att... jag tror egentligen att folk är ju mycket mer förnuftiga och villiga att göra förändringar än vad liksom det politiska landskapet och klimatet tillåter.
Mm.
Mm.
Ja, så det är politiker som sitter långt borta och kanske har andra intressen och måste förhålla sig till andra saker och så kanske.
Mm. Det minns jag från Lisa Röstlunds bok och det som hon själv har berättat. Att jag minns att första så här reportaget hon gjorde jag tror att det var i Norrbotten. Där hon blev ombäddad, för det var ju en man som hade turistnäringsverksamhet i Norrbotten och ringde då dag efter dag och bara, ni måste komma hit och titta hur det är, och du vet, de förstör ju våra, du vet, det är bara kalhyggen här nu och folk har rest från jorden liksom jorden runt för att komma hit och titta på vår vackra natur, och jag har inte något att visa liksom. Och att det var inte förrän då när hon till slut, okej, typ vi åker, nu har han ringt så många gånger liksom, vi får väl fara dit och se. Och att man tittade med egna ögon, de tog med sin fotograf, man tog bilder, och att sen
alltså
då,
politiker typ?
Nej, alltså Lisa Röstlund som journalist och hennes fotograf. Jaha. Men att det sen blev då ett stort, stort uppslag att så här ser det ut.
Skogsländer.
Ja, då man visade då att det är så här kan det se ut när man tar hand om skogen. Det är bara att ta bort allt och skövla ner. Det finns bara någon liten kvist kvar liksom. Och det är väl det där med att kunna belysa och rikta rätt och visa att ja, det här är den verklighet som vi också då pratar om när vi målar upp att ja gud, vi tar så väl hand om vår skog. Och man måste också visa hur det ser ut i verkligheten. Man kan inte bara lyssna på kanske då politikers drömmande berättelser om hur SLU verkar för skogen. Liksom.
Någon forskningsrapport.
Nej, precis.
Elin Anna Labba, vad händer härnäst till dig, för dig? Nu åker du runt och pratar om din bok och dina böcker. Mm. Vad är nästa sikt, vad är siktet inställt på härnäst?
Jag jobbar på ett samiskt författarcentrum som heter Kärlekoti, deltid. Så vi är såna hedersgäster på bokmässan i Göteborg i år, så vi ska dit. Jag jobbar bara lite grann, så jag är inte med i någon planeringsgrupp och så, men det gör jag lite grann på deltid. Sen har jag såna typ som nu på Litfest och författarsamtal och föreläsningar. Och däremellan försöker jag skriva på nytt. Det är lite stilla just på den fronten. Den här boken, Far inte till havet, kom ut på samiska och svenska samtidigt. Ja. Så att, jag jobbade egentligen med två utgåvor. Mm. Inte för att den är översatt av Lea Simman, översättare, men jag var som en typ av redaktör för den samiska utgåvan.
Okay.
Så egentligen var det som att ge ut två romaner samtidigt, vilket jag kanske inte är att rekommendera om man skrivit en bok. Det var väldigt, så att jag kände mig ganska nöjd med att det är klart nu. Ja. Och bara få så här lite vila i det.
Hur var det att vara redaktör till den samiska utgåvan då? Det måste ha varit en speciell process. Eller du?
Ja, jag lär ju mig fortfarande samiska. Mm. Det är inte mitt första språk. Svenska är ju mitt starka språk. Och samiska är det språk jag älskar mest av allt. Mm. Så det var helt, men det blir som ett så här litet möte. Jag fortsätter gå på universitetet, känns det som, och jobba med det. Så att man alltid... Jag kommer väl hålla på med det alltid, tänker jag. Försöka ta tillbaka det mer och mer. Jag hoppas att jag ändå ska kunna skriva på samiska. Det är som det som är
målet. Känns det som att boken blev bättre på samiska eller på svenska?
Alltså det är som en annan. Mm. Det blir ju någonting annat. Det är två språk som är väldigt olika varandra. Nu har jag i och för sig, kan jag samiska så pass bra att jag kan försöka lägga min svenska lite närmare samiskan. Så samiskan präglar min svenska ganska mycket. Men jag vet inte, men det blir annorlunda, det blir alltid det. Det är väldigt, väldigt fint. Det blir som att den på något sätt kommer hem på samiska.
Ja.
I och med att den är berättad på samiska. Alla de här muntliga berättelserna är ju på samiska i grunden.
Mm. Ja, just det.
Men det, jag tycker det hörs väldigt mycket när du pratar, Elin Anna, att du har ett färgat språk, att det inte är liksom som mitt och Toras språk, utan du pratar ofta om, du lägger in vissa ord och alltså det är mer värme i din svenska, att du berättar just känslan alltså i kroppen, hos människan. Du berättar ofta om miljön med så här färgsprakande ord på ett annat, helt annat sätt än vad en som inte kan samiska gör. Och det märktes, tyckte jag, redan i söndagsintervjun.
Jaha.
Alltså väldigt stor skillnad. Du lägger så här tonvikt vid upplevelsen av naturen samtidigt som man existerar som människa.
Ja, men samiskan har det sättet. Som det är väldigt, som är väldigt fint att man som knyter in fjällen till exempel då liksom in till sig när man pratar. Så att det, man lägger liksom naturen liksom helt invid sig.
Jättefint.
Så att det... Och det är så svårt att förklara. Men på samiska och ett bildspråk också. Där det blir ganska naturligt. Så här, som kanske låter som att det... Ibland kan det nästan låta på svenska som att det är så sökt.
Yeah.
att man har liksom ansträngt sig för att hitta på någonting som ska vara... Men det är liksom... Folk pratar på det sättet.
Det är jättefint. Så
det har lärt mig väldigt mycket.
Mm. Men du...
Det är ju egentligen...
Det
bär ju som upp en hel sån livsfilosofi. Det säger så mycket om hur man ser på sig själv. Och, och naturen. Och,
exakt. Och, men jag tänkte, du nämnde ju att du blev mamma under de där 7 åren också. Och nu när du pratar om språket och liksom tonvikten av att lära dig mer och mer samiska. Det är någonting du vill föra vidare till ditt barn eller dina barn?
Ja, de är snart bättre än jag.
Ja,
det är så när man är barn som är bisär. För de har en pappa som kan samiska som har det. Så att... De är ju som modersmålstalande från början.
Ja, perfekt.
Jag kommer ju alltid liksom lägga någon slags några steg efter dem. Så är det ju tyvärr.
Men det är ju också ett sätt att förstärka och föra det vidare såklart. Att ens barn kan det språket.
Ja, det är så här häftigt.
Ah.
Det har alltid varit någonting jag har drömt om. Att jag skulle kunna prata samiska flytande. Det är så här vardagsglädje att höra dem prata så nästan så här varje dag.
Men du fick inte med dig det från barnsben så?
Alltså jag har haft samiskan. Alltså jag har haft det lite grann. Så. Och jag har gått på samiskola. Så att jag som alltid... Vi pratade mest svenska hemma.
Okay.
Det blev som vårat språk hemma. Mm. Så jag började ta tillbaka det och började prata samiska när jag var 25 ungefär. Mm. Där någonstans. Typ när jag började läsa till journalist ungefär samtidigt. Mm. För då hamnade jag också i så många situationer när jag gjorde intervjuer.
Mm.
Att det blev så tydligt att jag saknade liksom. Det var typ tomt i den verktygslådan. Mm. Alltså jag kunde liksom, jag kan komma hit men inte längre.
Mm.
Men kunde jag samiska så var det som att jag såg de där dörrarna som stod stängda.
Ja. Just det.
Och bara så här, tänk om jag hade kunnat så. Så det var väldigt så en så stark drivkraft att kunna jobba journalistiskt som samiska. Och nu så här i efterhand kan jag ju säga att det är så mycket jag inte hade fått om jag inte hade gjort det.
Mm.
Samtidigt.
Mm. Men tack så hemskt mycket för att du har tagit dig tiden för att vara med i våran podd. Det här var väldigt berikande och fint att få ha med dig.
Mm. Tack. Ja, det var roligt. Kul att prata journalistik igen.
Ja.
Så ofta.
Ja.
Tack så jättemycket och tack för att ni lyssnade, alla lyssnare. Hej då!
Hej då!
Hej då, tack så mycket.